Just pray once again and ask God to speak to our own hearts.
Ja, vi ber återigen och ber Gud tala till våra egna hjärtan.
Father, it is a privilege to be able to be here tonight.
Fader, det är en förmån att vara här återigen ikväll.
We sense the reality in the presence of your Holy Spirit.
Vi förnimmer verkligheten utav din helige andes närhet. Och vi vill lyda dig.
We don't want to just be hearers of the word, but we want to be doers.
Vi vill inte bara vara den som är ordets hörare, utan också ordets görare.
So this is the deepest desire of our heart, to go and to do your will.
Så det är den djupaste längtan som finns i våra hjärtan att gå och göra din vilja.
We pray in Jesus' name.
Och det ber vi om i Jesu namn.
Amen. Amen. Now today we have considered the great work that the Holy Spirit has been doing since the day of Pentecost in world missions.
Under dagens lopp så har vi talat om den helige andes stora arbete från pingstdagen och framåt.
We have also considered some of the greatest needs that there are in the world right now.
Vi har också betraktat några av de största behov som finns i världen idag.
And tonight we can ask that question, where do we, how do we fit in to this particular challenge?
Och ikväll kan vi ställa frågan, hur passar då vi personligen in i den här utmaningen?
I want you to turn to 2 Corinthians.
Och då vill jag att ni ska slå upp andra Korintherbrevet.
I want you to turn to chapter 12.
12 kapitlet.
Where we find the apostle Paul has this thorn in the flesh in verse 7.
Där vi sjunde versen läser om aposteln Paulus törntagg i köttet.
I want you to read verses 8 through verse 10. Just 8 through 10.
Vers 8 till och med 10. Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag 3 gånger bett till Herren. Men Herren har sagt till mig, min nåd är nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig. Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.
This is the key in many ways for people like you and me to be involved in world missions.
Och det här är väl nyckeln för människor som du och jag, för att vi ska förstå att vi kan vara involverade i världsmission.
Sometimes when we hear a missionary challenge,
ibland när vi hör en missionsutmaning,
we hear about learning the language,
så hör vi talas om att vi ska lära språket.
We hear about the need for the disciplined life,
och vi hör om hur vi måste leva disciplinerat.
Sometimes we hear the need about living in hot, difficult cultures.
Och ibland så hör vi då om hur vi ska bo där i heta klimat med annorlunda kultur.
Sometimes we hear about the relationship problems, trying to live together with people of different nationalities.
Och ibland så hör vi talas om hur vi måste leva tillsammans med andra människor med olika nationaliteter och problemen som följer därav.
And some of the young people especially that have listened to many messages in their churches, perhaps almost too many messages.
Och för många unga människor som kanske har lyssnat på åtskilliga sådana här föredrag i sin församling, allt för många ibland.
They just don't see how they could ever personally fit into all this.
De ser inte hur de på något sätt ska kunna passa in i detta.
And so though there is an increased interest in some places in world missions.
Och fastän det på en del håll alltså är ett ökat intresse i världsmission.
The vast majority of young people sitting in our churches are not considering this as a possibility for them.
Så är det i alla fall så att den stora majoriteten av unga människor som sitter alltså i kyrkorna inser inte att detta uppdrag är något för dem.
An amazing study has been made in the United States.
Och i USA har man gjort följande undersökning.
Where we get 17,000 people at the Urbana Student Missionary Convention.
Att vi har 17 000 studenter vid den här konferensen i Urbana.
The largest mission convention in the world.
Det är den största missionskonferens i världen.
They've been having these for many years.
Och det har de haft i många år.
And they have been amazed as they have done research.
Och de har förvånat sig över den, när de har gjort den här undersökningen.
To discover how few of these huge numbers, how few actually ever get out and stay out on the mission field.
Hur få utav alla dessa 17 000 som verkligen har gett sig ut på missionsfälten och har stannat där?
And it's very important to remember this.
Och det är mycket viktigt att komma ihåg det här.
To get out there is one thing, to stay out there is something else.
Att komma ut på fältet är en sak, men att stanna där är en annan sak.
In OM we've been able to get many people to Turkey.
I OM har vi förmått många att åka till Turkiet.
Turkey is always been one of the priority mission fields in OM.
Turkiet har varit ett utav våra främsta missionsfält i OM.
I think many Swedish people think of OM as a short-term work, but in fact OM is both short-term and long-term. It has always been that way.
Jag tror att många tänker på OM som just korttidsarbetsinsatser, men för många har det också blivit långtidsinsatser.
We don't emphasize the long-term so much.
Vi trycker inte så mycket på de här långtidsarbetena.
Because we want to emphasize the need for many OM trained people to return home and to join other missions. That's part of our strategy.
För en del utav vår strategi är ju att uppmuntra många ungdomar att ta del för en kortare tid i träning och sedan åka hem tillbaka till sina församlingar och gå ut i deras tjänst.
But there are a number of countries that we are working in where there are not many other missions working.
Men så är det en hel del länder där vi arbetar som inte har många missionärer i sig.
And where because of the unique and special relationship God has given us with the church.
Och beroende på denna unika förening som Gud har gett oss med församlingarna där.
That we need to see longer term people.
Så behöver vi då se långtidsarbetare också.
We especially are emphasizing this in our Middle East and Arab world work.
Det trycker vi särskilt på i vårt arbete i Mellanöstern, i arabländerna.
People who have a long-term vision for Arabs.
Vi behöver ha människor som har siktet inställt på en längre tids arbete i arabländerna.
We would appreciate your prayers that the Lord would raise up such people.
Och vi uppskattar dina förböner att Herren ska resa upp sådana.
We especially appreciate the cooperation we have with the Örebro mission.
Och vi uppskattar särskilt det fina samarbete som vi har och har haft med Örebromissionen.
They've been a tremendous example even in sending workers from their mission out to work together with OM on the field.
Ni har varit ett strålande exempel på att sända ut arbetare också för att arbeta tillsammans med oss på våra fält.
I believe this kind of working together, this kind of unity brings a great disturbance in hell.
Jag tror att sånt här samarbete det orsakar verkligen oro i helvetet.
The word of God says how blessed, how pleasing it is when the brethren dwell together in unity and work together in unity.
Bibeln säger ju alltså hur välbehagligt det är inte när bröder arbetar tillsammans i enhet och kärlek.
When we think of this great need, this great challenge.
Och när vi tänker på det stora behovet, denna stora utmaning.
I believe we need to turn to this passage in Corinthians.
Så tror jag att vi behöver vända oss till det här bibelstället som vi läste.
And realize that it's his grace and his strength that is going to enable you to be an effective missionary.
Och inse att det är hans styrka och hans nåd som överhuvudtaget gör det möjligt för dig och mig att gå in i en sån här mission.
And his strength is made perfect in weakness.
Och lägg märke till att hans styrka den fullkomnas i svaghet.
Many of us who are even involved in missionary leadership.
Många av oss som till och med är involverade i ledarskap i missionens tjänst.
In my life it's 27 years ago God sent me down to Mexico.
Ja, för min del alltså så är det 27 år sedan Gud skickade mig ner till Mexiko.
For a couple of years I went every Christmas, every summer to Mexico.
Och i några års tid så åkte jag dit varje sommar och jullov.
Then 25 years ago, after 2 years in Bible college, I went permanently overseas.
Men för 25 år sedan efter att jag gått på bibelskola ett par år så åkte jag då hit över Atlanten.
First Mexico, then Spain.
Först var det alltså till Mexiko, sedan till Spanien.
Then France and Italy.
Så vidare till Frankrike och Italien.
Then in England, then India.
Och sedan till dessa länder.
Where we lived for a number of years.
Där vi levde några år.
And sometimes when people hear about people like George Verwer.
Och ibland är det så när folk talar om såna där som George Verwer.
And they get these very strange ideas.
Så får de en del underliga idéer.
They think this is some kind of, you know, really spiritual, super dedicated, dynamic, disciplined, you know, character.
Den där underliga uppfattningen att det här är några märkliga, dynamiska, superandliga karaktärer.
And I remember I was going to preach in a large church in Chicago.
Jag kommer ihåg en gång när jag skulle predika i en stor kyrka i Chicago.
And some people, when they hear I'm coming to their church, they decide they're not going that Sunday to church.
Okay, det är en del som bestämmer sig för när de hör att jag ska komma till deras kyrka, att då går de inte dit.
Because they're afraid they're going to get recruited to the mission field.
För de är rädda för att bli rekryterade till missionsfältet.
Or they're afraid they're going to get some, you know, heavy discipleship message that's going to really make him feel miserable.
Eller också är de rädda för att få ett sånt där tungt budskap om lärjungaskap så att de kommer att känna sig ha dåligt samvete.
And that's the kind of message they were expecting that one morning.
Och det var just ett sånt budskap de väntade sig den morgonen.
But that wasn't the message God put on my heart.
Men det var inte det budskapet Gud la på mitt hjärta.
The message I gave this morning, that morning, was called the Confessions of a Weak Struggling Missionary.
Det budskap som Gud la på mitt hjärta den morgonen, det var alltså bekännelsen från en svag stackars missionär.
And I shared nine areas of struggle in my life as a missionary, 28 years on the field.
Under 28 års tid på fältet så har jag funnit hur många
eight areas.
Åtta områden alltså utav problem.
I've got them written here by the Dead Sea.
Ja, ja. De nedskrivna här på kartan över Döda havet.
My wife and I are still praying about taking a furlough.
Min fru och jag, vi ber fortfarande om vi möjligen skulle kunna ta semester.
We'd like to go back and stay in the States for one year.
Vi skulle gärna vilja åka till staterna och stanna där ett år.
We have only one problem.
Men vi har ett problem.
God hasn't told us to go back.
Gud har inte gett oss klartecken.
So we're going to obey God and keep going.
Och vi får därför lyda Gud och hålla på.
Let me just mention some of these areas that I have been struggling in.
Ja, låt mig bara nämna några av de här områden som jag har haft en strid med.
I've had a lot of struggle with fear and worry.
Jag har mycket problem med fruktan och ängslan.
Any of you ever have any difficulties with that?
Det har väl du inte haft?
Maybe you think you're disqualified from being a missionary.
Då kanske du tror att du inte duger till missionär.
Especially when you hear these missionary horror stories.
Särskilt
missionary horror stories.
Jaha. Vad var det?
You know, like giant cockroaches coming through the jungles devouring missionaries alive.
Ja. När alltså du hör de här rysarna alltså som missionärerna berättar om hur kackerlackorna kommer och kryper vet du emot dig i djungeln.
It seems that often we like to tell missionary stories that are negative.
Det är ju så att vi är benägna att berätta såna här missionshistorier som är rätt så negativa.
Very seldom do we tell the stories of the missionaries who even in the middle of December in Pakistan can take 2 weeks off and go down in a lovely little beach hut and enjoy swimming in the ocean for 2 weeks holiday.
Det är ju rätt sällan alltså vi berättar om att missionären där nere i Pakistan exempelvis kan ta sig 2 veckors ledighet och åka ner till en liten hydda vid stranden och njuta utav det 25-30 gradiga vattnet i solen.
Plenty of missionaries take holidays.
Det är gott om missionärer som tar sig semester.
In fact, some mission societies have purchased little huts on the beach just for the missionaries.
En del missionssällskap har ju köpt såna där små hyddor där nere vid stranden för missionärernas räkning.
We don't tell the stories of the missionary who in places like Pakistan can play tennis 12 months a year outside.
Vi berättar ju inte de här historierna om hur missionärer där borta i Pakistan under 12 av årets månader kan spela tennis på utomhusbana.
We always, when we think of missionaries, quote 2 Timothy chapter 2, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ.
Det är ju alltid andra Timoteusbrevet 2:2 som vi citerar där vi ska uthärda svårigheter för Jesu Kristi skull.
Missionary work isn't all hardness.
Missionsarbete är inte enbart den sidan.
It isn't all hacking your way through a jungle with a big Bible and a hat that's too big.
Det är inte alltid fråga om att slå sig fram med djungelkniven eller Bibeln alltså som tillhygge och finna att Bibeln är för stor så vi inte kan ta oss fram.
And then we get the idea to be a missionary, we're always going to be eating food we don't like. This is the main thing. We're always eating, you know, fried worms, fried bugs.
Ja, alltså vi hör ofta detta alltså att det är alltid fråga om att äta stekta skalbaggar och maskar som ju hövdingens idealrätt.
I have had the privilege of enjoying some of the most beautiful food in India and other countries far just as good as anything my mother used to give me.
Nej, sannoliken. Jag har ätit mycket bättre än mammas mat många gånger där ute i Indien.
Missionary work is many things.
Missionsarbete har många aspekter.
And there's too many generalizations about what it actually is.
Och det finns allt för många generaliseringar om vad det i verkligheten skulle vara.
A lot of missionary work today is in very civilized countries with all the modern conveniences.
Mycket missionsarbete bedrivs alltså i synnerligen civiliserade områden med alla moderniteter.
One of the needy mission fields of Europe is France.
Ett utav de fälten är ju Frankrike.
Now if you go to Paris,
om du åker till Paris,
what do you think? You're going to pitch a tent in the middle of the park?
Tror du kan få tälta då i någon park där?
And you're going to get a wood stove and cook your food out in the middle, you know, so that you can do what the missionary book says?
Eller du kan ställa upp ditt fältkök där och så vidare.
You won't need a mosquito net.
Eller att du skulle behöva ett moskitnät.
There are so many different situations.
Det är så många olika variationer på kompotten.
And the bigger problems are often the same problem you are going to face right here is going to be the same problem you face overseas.
Men problemen som du alltså kanske möter över, alltså på andra sidan någonstans, är precis de samma som du möter här hemma.
Fear and worry can torment you in Sweden as well as it can torment you in India or Bangladesh.
Fruktan och ängslan kan tortera dig precis lika mycket här hemma i Sverige som de kan tortera dig där borta i Indien eller Bangladesh.
I am convinced from the word of God.
Och jag är helt övertygad av grund av Guds ord. Från första Petrus 5 och 7.
That we have to constantly cast every care upon God.
Att vi ständigt måste kasta alla våra bördor på Herren.
Great faith is not made in the absence of fear and worry.
Stor tro, det grundläggs inte så att säga borta ifrån ängslan och rädsla.
As we battle through day by day.
Men det grundläggs då vi kämpar oss framåt dag för dag.
And I've been battling these two things for 30 years.
Och de här två sakerna, de har jag kämpat med under alla dessa 27 år.
Those words in Corinthians have been my hope.
Och de här orden vi läste från Korintierbrevet, det har varit
His
mitt hopp.
His grace is sufficient.
Hans nåd är tillräcklig.
When there's burdens, when there's problems, when there's worries, and there will be wherever we're living.
När det är bördor och problem, och det kommer att vara var vi än bor.
His grace is
så är hans nåd tillräcklig.
You know, some people suffer for Christ's sake.
En del lider ju för Kristi skull.
I've had the privilege of suffering for my own stupidity's sake.
Jag har förmånen att få lida för min egen dumhets skull.
And I don't know if any of you have had that experience.
Jag vet ju inte om någon av er har gjort samma erfarenhet.
Some of my troubles in life have come when I've wanted to make quick money for Jesus.
Och en utav de där problemen, alltså, de har dykt upp då jag har försökt göra snabba klipp för Jesus.
You see, I thought Jesus had financial problems.
För att jag trodde att Jesus hade ekonomiska problem.
So I was going to launch a quick program to help Jesus out when he was in a pinch and didn't have enough money.
Och då ville jag gärna hjälpa Jesus upp ur det här dilemmat, alltså när han inte hade nog med pengar.
And in the early days when I lived in Bombay, India.
Och under de första åren när jag bodde i Bombay.
I discovered certain things that I brought into the country. They sold very quickly and at double the price.
Så fann jag ju att en del små saker jag hade med mig in i landet, de sålde jag väldigt kvickt till dubbelt pris.
Now it was legal for everybody to bring in a few things.
Och det var legalt att föra in en del saker.
And so I told every OMer, you get these 10 different things before you go to India.
Och så sa jag till varenda OMer, skaffa dig nu de här 10 sakerna du har rätt.
I even gave them the money.
Och jag gav dem till och med pengar för att köpa det.
And I said, when you get to India, Luke 14:33, you have to forsake those things and give them back to me.
Och så sa jag, citerar jag Lukas 14:23 för dem. När du kommer tillbaka till Indien så får du lämna de här tillbaka
and
till mig.
And for 1 year it worked very well. We made a lot of money for Jesus.
Och i ett års tid så fungerade det väldigt väl.
So the next year we launched a bigger program.
Och nästa år så gick vi hårdare in för det här.
And all these OMers brought all this equipment with them.
Och de hade massa saker med sig, OM-arna.
It was declared at customs. We thought it was legal.
Och vi tulldeklarerade det.
We left it all in one apartment.
Och så lämnade vi det i en våning.
They went all over, the people left to go around the country.
Ja, för folket skulle ju spridas ut överallt.
Somebody told the Bombay customs that there was a smuggler's apartment.
Och så var det någon alltså som avslöjade för polisen eller regeringen att där har vi en smugglarlägenhet.
Without us knowing it, a major customs raid on the OM apartment.
Och så kom det en riktig tullräd mot den här oemvåningen.
That was the end of my Help Jesus program.
Och det var slutet alltså på mitt försök att hjälpa Jesus.
I was eventually arrested as a smuggler.
Jag blev alltså arresterad som smugglare.
I had to go to court.
Jag fick ställa upp i domstol.
And though eventually we had a very good lawyer, it got sorted out.
Och när vi då till slut i alla fall lyckades klara upp det hela med hjälp av en bra advokat.
Blunder,
men på grund av den här blundern,
I have never been able to get a visa to India.
Så har jag icke lyckats få visum till Indien på nytt.
An interesting experience.
Det var en intressant erfarenhet.
We hear lots of books about suffering for the gospel.
Vi hör om många böcker alltså där det står om hur vi ska lida för evangeliets skull.
People have been praying for George Verwer suffering for Jesus' sake out in the regions beyond.
Ja, och folk har bett för George Verwer och hans lidanden där borta i främmande land.
What about praying for the people who are suffering because of their own stupid mistakes?
Men hur skulle det vara att bedja alltså för folk och för deras dumma misstags skull?
Some young people are afraid to go to the mission field.
En del är rädda för att åka till missionsfälten.
Because they feel they don't have their life, you know, together. They're not really got it all together. Do you know that terminology?
Ja, jag vet inte om ni känner till de här termerna, för det är liksom livet hänger inte riktigt ihop för dem där.
They feel they're not organized enough.
De är inte tillräckligt väl organiserade.
They're not clever enough.
De är klyftigt nog.
They're not a good enough, you know, communicator. You got to really be able to communicate.
De tror inte alltså att de verkligen kan kommunicera tillräckligt.
And they're having trouble with, you know, inferiority feelings.
De har alltså problem med sina underlägsenheter.
Biggest thing of all.
Aha, men det största.
They haven't got their sex life properly organized.
De har inte ordning på sitt sexliv.
Of course, this isn't a message on sex, but the notes for that are just on the opposite page.
Aha, det står där i Johannes och så vidare.
No, they're my notes.
I hans anteckningar, men de är de är på andra sidan.
What the Bible says about sex.
Vad Bibeln säger alltså om sex.
Roland, next time you invite me, please let me speak on that subject.
Ja, Roland, nästa gång får du tillåta mig att tala över det ämnet.
Because so many young people.
Det är så många ungdomar.
Especially in our churches.
Särskilt i våra kyrkor.
They are claiming total absolute victory over all lust. This is their goal.
De tror att de måste ha en absolut kontroll över varje form utav lusta.
And they've come forward in the meetings for special prayer.
Och de kommer fram i mötena för att vi särskilt ska be för dem.
And in the summer conferences they recommit their lives, and in the winter they backslide, and next summer they recommit their lives again.
Och under sommarfälttågen alltså så överlåter de sina liv i Herrens händer, och så blir de alltså avfällningar som vi kan använda, och så kommer de tillbaka.
Many have written and said to me, because they don't have total absolute victory in this area, they feel they couldn't even think about being a missionary.
Och många har skrivit till mig och sagt att just därför att de finner att de inte har en absolut seger på det här området, så kan de inte ens tänka på att vara en missionär.
So let me share my second struggle.
Så då så ska jag dela med mig mitt andra problem.
30 years I've been a Christian.
I 30 år har jag varit kristen.
30 years I've been battling lust.
I 30 år har jag bekämpat lustan.
On the mission field, most of the time on the mission field.
Och mestadels har det varit just på missionsfältet.
Now nothing that you could write up in the Gospel Gazette here in Sweden. No, you know, no big scandal. I'm sorry about that.
Men det är alltså ingenting som vi kan skriva om, eller ska jag säga, här i stora bokstäver i Sverige. Ingen skandal nu alltså om det här.
But in the mind.
Men där alltså inne i sinnevärlden.
The eyes.
I ögonen.
Failure.
Misstag.
To get the victory as quick as I should as a soldier of Jesus Christ.
Att verkligen skaffa mig seger så snabbt som jag borde som en Jesu Kristus soldat.
And I think it's so important.
Men jag tror det är så viktigt.
To realize for many of us.
För många av oss att inse.
This will be an ongoing battle between now and when we are in heaven.
Att detta kommer vara ett ständigt pågående kamp från nu och till den gången vi är i härligheten.
God can give the victory.
Gud kan ge seger.
The fullness of the Holy Spirit.
Fullheten av den helige ande.
Crucified life.
Med korsfästa liv.
We'll be talking about that tomorrow.
Och det ska jag tala om imorgon.
But That doesn't mean that there won't be any more battles.
Men det betyder inte att det inte blir någon mera strid.
And that doesn't mean there won't be any more failures.
Och det betyder inte heller att det kommer att bli några nya, att det inte blir några flera fall.
There's not time to share some of the other struggles I've had.
Och så fortsätter jag med några andra.
Tremendous battles with doubt.
Jag har verkligen kämpat med tvivel.
It's not easy to believe all these people that live around you in Bombay, India, that they're all lost and going to hell. That's not a simple thing to believe.
Det är väl inte så lätt att tro att alla dessa miljoner människor som omger dig där i Bombay, att de är förlorade och på väg till helvetet.
Many theologians have turned away from biblical faith to their own philosophy because of the difficulty of that particular biblical teaching.
Och det är många teologer som har vänt sig från Bibelns klara undervisning på den punkten och till sin egen filosofi i saken.
I've studied it again and again.
Och jag har studerat åter och åter igen.
I've read many books.
Och jag har läst många böcker.
For and against.
För och emot.
I am convinced that the Bible teaches that there is no hope for salvation outside of Jesus Christ.
Okej, jag är helt övertygad om att det finns inget hopp för människor utanför Jesus Kristus.
On these difficult areas we cannot just go by our own imaginations and our own philosophies. We must hear what the word of God says.
På det här svåra teologiska området kan vi inte på något sätt lita till våra egna filosofiska tankar och känslor om saken, utan vi måste stå kvar på vad Bibeln säger.
But don't be surprised if you have struggles and questions and doubts in some of these areas.
Men var inte förvånad om du har kamp, alltså problem och frågeställningar och tvivel just på det här området.
Often these doubts and struggles can be used to strengthen and mature our faith.
Ofta så kan en sådan kamp vara till för att stärka, styrka och mogna din tro i, ja.
Some people are told, you just believe this. Your father believed it. Your grandfather believed it. So you believe it. No questions, please. No questions.
För en del så är det bara så att tro bara det här. Din farfar, far och farfar trodde det. Trodde bara. Det är ingenting att ifrågasätta.
I praise God for the great ministry of Dr. Francis Schaeffer. He's now with the Lord.
Jag tackar Gud alltså för Dr. Francis Schaeffers undervisning. Han är ju nu hemma hos Herren.
He encouraged young people not to be afraid to ask questions.
Han uppmuntrade unga människor att inte vara rädda för att ställa frågor.
In all of our OM conferences we always have a good session just for questions and answers. Ask any question you want.
Vi har alltid alltså tillfälle för att ställa frågor på våra konferenser. Ställ vilken fråga du vill.
They ask some interesting questions. They ask some very
interesting
questions.
Och de ställer också intressanta frågor.
And we praise God that we can give the answers.
Och vi tackar Gud för att vi ofta kan ge svaren.
Not always total little neat answers.
Inte bara såna där total alltså svar alltså som vi har funnit upp.
Life isn't like that.
För så är sånt är inte livet.
But there are answers.
Men det finns svar.
And I hope you'll keep studying and keep reading some of these tremendous books.
Och jag hoppas att du fortsätter studera och läsa några av de här böckerna som.
Then I had a lot of struggles because I went into extremes.
Och så har jag en massa besvär med att jag lätt går ut till extrema ytterligheter.
I get one Bible verse.
Jag tar en bibelvers.
And away I go.
Och så drar iväg i den riktningen.
I remember when I found Luke 14:33. Except you forsake all that you have, you cannot be my disciple.
Kom ihåg den första gången då fann Lukas 4:33. Alltså att ni kan inte vara mina lärjungar om ni inte försakar allt.
I started to sell everything I had.
Och så började jag sälja allt vad jag hade.
And then when I met the woman who was later to become my wife.
Och när jag sen träffade den kvinna som senare kom att bli min hustru,
I put the pressure on her, sell everything she had.
Så satte jag naturligtvis trycket på henne att hon skulle sälja allt vad hon hade.
And anybody who lived around me when I was a student.
Och alla som bodde runt omkring mig när jag var student.
They got Luke 14:33.
De fick alltså Lukas 14:33.
And in OM we made some real mistakes because of it.
Och i OM har vi gjort några verkligt stora misstag genom det här.
Then we discovered Philippians 4:19.
Och sen upptäckte vi Filipperbrevet 4:19.
See, that's later on in the New Testament. It takes a while to get there.
Ja, det är lite senare i Nya Testamentet. Det tar en stund innan jag kom dit.
And we read God will supply all of our needs according to his riches and glory by Christ Jesus.
Och där läser vi alltså att Gud vill förse dig efter alla dina behov till i härlighet.
And that brought the teaching into balance.
Och det här förde alltså undervisningen till balans.
We should, in a sense, forsake all with our hearts and minds. We give all, we forsake all, we present all to Jesus Christ.
Ja, vi ska alltså i rätt betydelse försaka allt i våra tankar och i våra sinnen, allt för Herren Jesus skull.
Then we have to live on what he gives us.
Och sedan lever vi på vad han ger oss tillbaka.
And he'll give different people different things according to their need.
Och han ger olika människor olika saker i förhållande till deras behov.
My secretary needs a typewriter. God has given her a typewriter.
Ja, och min sekreterare behöver naturligtvis en skrivmaskin och hon fick det.
And some people need a car. God gives them a car.
Och en del behöver en bil och Gud ger dem också det.
When I say God gives, oftentimes God gives you the strength to work and earn the money to buy it. That's also biblical.
Ja, och ibland alltså så fungerar det så att Gud ger dig styrka att arbeta och du tjänar pengar för att köpa det du behöver. Det är också bibliskt.
Spiritual balance is not compromise.
Andlig balans, det är inte fråga om att kompromissa.
It's not mixing the world with the church.
Det är inte fråga om att blanda världen
or
med församlingen.
With error.
Eller sanningen med felaktigheter.
It's letting one biblical truth bring another biblical truth into right perspective or balance.
Det är fråga om att föra den ena bibliska sanningen tillsammans med den andra bibliska sanningen i balans.
In our own work in those early years.
Och under de tidigaste åren i vårt eget arbete.
Satan's some of his greatest attacks against us.
Så var detta något utav Satans största anfall.
Try to get us into extremism.
Att få oss ut i något extremt.
And all that goes with that.
Och allt som följer av det.
Phariseism.
Det är farisismen.
Judgmentalism.
Det är detta att man dömer andra.
Super spirituality.
Och att vi är överandliga.
And a lot of other ugly things.
Och många andra fula saker.
It's especially interesting when you get married.
Och särskilt intressant är det när du blir gift.
Now some of you may be committed extremists.
En del alltså är kanske såna här
hängivna extremister. Maybe you don't like what I'm saying.
Och kanske du inte tycker om vad jag nu säger.
Well, first of all, don't get married.
Ja, först av allt alltså, gift inte.
The extremist way is definitely easier if you're single.
Den extrema vägen, den är definitivt lättare om du är ensam.
And don't try to relate with any other people. You go on a long ranger ET operation.
Och så försök inte alltså att överhuvudtaget umgås med någon annan. Gå ditt intensiva träningsprogram.
Because once you're in fellowship with a team,
för så fort alltså du är i gemenskap med ett team,
or you get married,
eller du blir gift,
extremism brings confusion and disunity and hinders the work of evangelism.
Kommer extremism att föra med sig förvirring och det hindrar er att vandra tillsammans.
And it's something that needs more thought. There's not time tonight, but it needs more thought and ministry.
Och det här är sådant som verkligen kräver mera eftertanke och undervisning.
And it seems that people easily go from one extreme to the other.
Och det ser ut som om människor ofta går från den ena ytterligheten till den andra.
So now we even have people tell us that all who are spiritual, they're all going to prosper, they're all going to have new cars, they're all going to have new houses, they're going to have anything they want.
Och så nu vet ni ju hur det låter i pipan. Alltså om ni bara tror Herren om det så kommer han ge dig allt vad du behöver av bilar, hus och vad det nu än är.
And you know there's a little book back on the table there if you're interested in that subject.
Och om du är intresserad av det här framgångsproblemet så finns det en bok där på bordet.
I hope it gets put into Swedish very quickly.
Jag hoppas att den snabbt kommer ut på svenska.
It's called God Wants You Rich and Other Enticing Doctrines.
Den heter ju att Gud vill ha dig rik och andra tjusande eller idéer.
But my extreme was in the other way.
Men min ytterlighet gick åt andra hållet.
And that also can be ugly.
Och den kan också vara otäck.
And it often denies the human factor of life.
Och den förnekar ofta den mänskliga faktorn i livet.
Thank God for the balance we find in his word.
Tack Gud för den balans vi finner i hans ord.
Then I've had a lot of problems with discouragement.
Ja, nu är det massa problem här med besvikelser.
Have you ever had any trouble with that? Do you have a word for that in Swedish? Discouragement.
Ja, har ni ett ord för besvikelser i svenska?
And many of the people who write letters to me.
Ja, många som skriver brev till mig.
My one book has brought me 14,000 personal letters.
14,000 brev har jag personligen fått på grund av en av de här böckerna.
Many of those people have struggles with discouragement.
Ja, det är så många människor som har alltså problem med besvikelser.
And I've had some very interesting contact with people.
Och jag har fått många intressanta kontakter med människor därigenom.
Who at one time were so on fire for Christ in their church.
En del alltså som en gång var eld och lågor för Kristus i
sin
församling. Och de vann själar.
They were filled with the Holy Spirit.
Och de var fyllda av den helige ande.
They were in the prayer meetings.
Och de var med på bönemötena.
God was using them.
Och Gud använde dem.
Slowly discouragement came in.
Men så kom den här missmodet smygande in.
This problem.
Besvikelserna.
Maybe some relationship difficulty.
Det var alltså kanske några relationsproblem och svårigheter.
Maybe some disappointment.
Kanske några besvikelser.
They won someone to Christ.
De hade vunnit någon för Kristus.
And that person really went on well.
Och den personen gick verkligen framåt.
And they told their friends, praise the Lord, look at him, he's going on well for Jesus.
Berätta man för någon vän, titta hur den här går framåt för Jesus.
Then
skull.
Suddenly the fellow backslides.
Och så helt plötsligt var det en avfällning.
And his life after is worse than the life before.
Och det livet vederbörande levde efteråt var värre än det han levde före.
That can be one of the most discouraging experiences for the evangelist, for the soul winner.
Och det kan alltså vara en av de mest nedslående erfarenheter en själavinnare eller evangelist kan göra.
So those of us who are in missionary work.
Så de av oss som verkligen är i missionsarbete.
Even those of us who are leaders.
Även de som är så kallade ledare.
We're ordinary people.
Vi är helt vanliga människor.
We're struggling.
Vi kämpar.
We fail the Lord.
Och vi misslyckas också.
We make mistakes.
Och gör felaktigheter.
And yet God chooses in his sovereignty to use us.
Och likväl har Gud i sin suveräna allmakt valt att använda oss.
And some of us have the privilege of seeing thousands of people coming to Christ.
Del av oss alltså har förmånen att se tusentals människor komma till Kristus.
Whether it's thousands of people or whether it's one person, it is an amazing privilege to be involved in God's work.
Om det är tusentals eller det är en enda människa, så är det en fantastisk erfarenhet att få tjäna Gud på det sättet.
I have this question for you tonight.
Men jag har den här frågan till dig ikväll.
Why are there not more people excited about the work of God?
Varför är det, finns det inte fler människor som verkligen är brinnande för Guds sak?
I notice you have a McDonald's hamburger place in Gothenburg. I notice you have a McDonald's hamburger place here in Gothenburg.
Ja, jag vet alltså att ni har ställe där ni säljer McDonald's hamburgare.
Have you ever fellowshiped with any of those people?
Här i Göteborg har du någon gång alltså gått dit och tagit kontakt med folket där?
The leaders of that movement.
Ledarna alltså utav det här.
Are more committed to put a hamburger in every stomach than we are to get the word of God to every heart. I can assure you that.
Toppmannen här alltså, han är mycket mer angelägen alltså att få en hamburgare i din mun än du är att få en människa till att bli
They
kristen.
Preach commitment.
De predikar hängivenhet.
Discipline.
Och disciplin.
Suffering.
Och lidande.
Hardship.
Och svåra saker.
For the sake of the organization.
För organisationens skull.
They give little badges out.
De har de små rockmärkena.
Both of my children in London work for McDonald's just a short time.
Båda mina barn i London arbetar för McDonald's en kort tid.
Sometimes arriving back at 2 a.m. after 3 hours of scrubbing clean even every spot on the floor.
Ja, ibland så kommer de hem alltså klockan 2 på morgonen efter 3 timmars jobb då de har legat och skurat golvet.
Started with one man.
Och det hela, det började med en man.
One little hamburger stand.
Och ett litet hamburgerstånd.
It's now one of the richest, biggest corporations in the entire world.
Och nu är det alltså ett av de största, rikaste företagen i hela världen.
And you can give me examples of Swedish organizations.
Och du kan säkert ge mig exempel på svenska företag.
They demand the same discipline.
Som kräver samma disciplin.
And people are excited about what they're doing.
Och folk, de är verkligen angelägna om vad de gör.
And every month thousands of Swedish businessmen get on those airplanes and they leave their families to go out across the world to promote their products and to do all these different things these companies do.
Och det är åtskilliga, kanske tusentals affärsmän som reser världen runt hit och dit vecka efter vecka för att verkligen förverkliga sin firmas idéer.
And look at the people in the world of sports.
Och titta på sport.
As I came on the ferry across from Denmark.
När jag kom över från Danmark med färjan.
They had a special table. They were selling special things to support the Olympics.
Ja, så hade de alltså ett särskilt bord där de håller på att sälja till förmån för olympiska spelen.
I'm sure you've all watched the Olympics.
Jag hoppas att ni alla ser på de olympiska spelen.
I'm sure you've read the lives of some of these people.
Och jag hoppas att du har läst om deras liv, en del av de här tävlande.
And you see dedication.
Och då finner du att de är hängivna.
You see enthusiasm.
Du ser entusiasm.
You see people who actually count it a great privilege to do what they're doing.
Du ser människor som verkligen räknar det som en stor förmån att göra vad de får göra.
Why don't we have more of this in the work of God?
Och jag undrar, varför har vi inte mer av det här slagets människor i
Guds verk? I believe if we were biblical Christians.
Jag tror att om vi vore bibliska kristna.
There would be so many wanting to go to the mission field, you would have to have a special committee just to form a queue and to do the interviewing and to tell people you have to wait 2 years, you have to wait 3 years. We're glad you're interested in the mission field. The waiting list, 4 years. That's what it would be.
Så tror jag att det skulle upprättas en lång, lång kö utav de som ville ut på missionsfälten. Och vi skulle behöva en särskild kommitté som höll reda på dem och sa till dem, aha, nu kan du komma. Sen så är det ett års väntetid, två års väntetid, fyra års väntetid.
But the question is, do we really believe this book?
Men frågan är, tror vi på den här bokens ord?
Do we really believe people are lost?
Tror vi att människor är förlorade?
Or is the church more or less some big sort of it's a monopoly game for grown-ups? Do you have monopoly in Sweden? It's sort of a monopoly game for grown-ups.
Eller tror vi bara att det här är ett monopolspel för vuxna?
We call it play church.
Vi kallar det alltså en lekkyrka.
And I tell you, when God looks down upon us,
och vi ska säga det, när Gud tittar ner på
he
oss,
looks right past our outward churchianity.
Så ser han alltså helt och hållet förbi vår kyrksamhet.
Looks into our hearts.
Och tittar rakt in i våra hjärtan.
To see if there's love.
Och ser om det finns kärlek
love
där.
For him.
Kärlek till honom själv.
Love for people.
Kärlek för människor.
That's what's going to raise up a mighty missionary army, a baptism of love.
Och det är det alltså som kommer att resa upp en här utav missionsarbetare, ett dop i kärlek.
4.8 billion souls in the world today.
Och så har vi då miljarder människosjälar idag.
All kinds of people are needed.
Det är alla slags människor som är i behov.
It's not just theologians.
Det är inte bara teologer.
Theologians are still needed.
Det behövs fortfarande sådana.
But not as much as 25 years ago.
Men inte så många som för 25 år sedan.
We need people who can run computers.
Vi behöver folk som kan klara datamaskinerna.
As computers are a major tool to use in world evangelism.
Datamaskinen är alltså ett verkligt huvudinstrument.
We need people
idag.
Who can fly airplanes.
Och vi behöver piloter.
Do you know the great work that the missionary Aviation Fellowship is doing right now in carrying food every day to those starving people of Ethiopia? What a tremendous work.
Ja. Har du tänkt på alltså vilket oerhört arbete som denna organisation utför genom att flyga in hjälpsändningar över Etiopiens nödlidande och svältande människor?
We need people willing to work behind the scenes.
Vi behöver människor som arbetar bakom scenen.
Do you think we can get people to work in Smålandsstenar for Jesus Christ?
Tror du alltså vi kan få några till att arbeta i Smålandsstenar för Jesus Kristus?
When there's no salary.
När det inte är någon lön.
And they have to live together on a team with other people who they even foreigners.
De måste bo alltså tillsammans med andra människor till och med, jag vet inte vad jag ska säga.
And there might be a few, you know, a few basic rules, a few basic policies about what you can do and not do. We don't want any of that kind of legalism.
Och där de ska bo alltså tillsammans med några andra under några snäva regler där det heter att det får du göra, det får du inte göra och alla slags lagiskheter som vi har för oss.
So one minute we pray a nice prayer, I dedicate my life to thee, O God. One minute we pray a nice prayer.
Ögonblicket alltså ber vi en vacker bön att Herre, jag överlämnar mitt liv till dig.
But then we give God a list of the things that we require if we're going to do it.
Men sen så ger vi Gud en sån här lång lista på vad vi kräver om vi ska göra det.
And sometimes the list seems to be getting longer.
Och ibland alltså så tycks den listan bli större, längre och längre.
Mechanics are needed in God's work.
Mekaniker behövs i Guds arbete.
You know, we get a lot of people from Cambridge and Oxford University come into our work.
Vi har många från Cambridge och Oxford universitet som kommer med.
I just spoke at Cambridge again a few weeks ago.
För några veckor sedan talade vi i Cambridge.
400 people in the meeting.
400 var med.
200 stood up to ask to be filled with the Holy Ghost and to commit their lives to world to Christ and his kingdom.
200 så reste på sig och ville bli fyllda av den helige ande och ge sina liv åt Guds rike.
Some of them come on a whim.
Och en del av dem kommer med OM.
You think they know how to fix their cars?
Tror du att de vet hur de ska reparera sin bil?
These intellectuals have trouble even opening the door.
Stackarna, de klarar ju inte ens av att öppna dörren ibland.
And thank God that he is raising up mechanical and technical people to work together with the theologians and the Bible teachers to get the job done across the world.
Men Gud vare lov att han reser upp tekniska människor tillsammans med de här opraktiska intellektuella för att nå världen med evangelium.
I can list more than 25 different career groups where people are needed with that particular ability in God's work.
Jag skulle kunna räkna upp 25.
25
different. Olika alltså kategorier utav arbetare, till och med lärare, som skulle kunna passa in alltså här för att fullfölja Guds verk.
And if you can't go,
om du själv inte kan ge det iväg,
will you send somebody else?
Vill du sända någon annan?
Not everybody here can go. That's not God's plan.
Varenda en alltså kan inte ge sig iväg, som jag har sagt. Det är inte Guds plan.
But we can send others.
Men vi kan sända andra.
We can tell others.
Vi kan tala om det för andra.
Now Satan will counterattack any effort to get workers overseas. Satan will counterattack.
Satan kommer att gå till motanfall i varje sådant försök att sända någon till andra delar.
He'll spread false ideas about what it's about.
Han kommer att sprida felaktiga uppfattningar om vad det hela rör sig om.
And the devil is a very clever individual.
Och djävulen är en synnerligen intelligent individ.
I would ask you to really pray tonight on the eve of Easter Day 1985.
Skulle verkligen be dig att allvarligt bedja denna påskafton 1985.
To see if God is speaking to you about overseas service for Jesus Christ.
För att få klarhet om Gud talar till dig om missionsarbete någon annanstans.
It's not easy for me to know where to be on Easter.
Det är inte lätt för mig att avgöra var jag ska befinna mig en påsk.
There's about 30 different countries and about 100 different churches that I would like to be in. Right now.
Det är 30 olika länder och kanske 100 olika församlingar som jag gärna skulle vilja gästa just denna helg.
But in God's purposes, he's put me here.
Men i Guds avsikter är att ha skickat mig hit.
In God's purposes, he's put you there.
Och i Guds avsikter är att han har ställt dig där du är.
And we've got to do some thinking about this.
Och vi behöver tillsammans tänka till
om
detta.
What is God saying?
Vad säger Gud
to each one of us?
Till var och en av oss?
Is God leading you to move out in obedience to the word of God in world evangelism?
Leder Gud dig att ge dig ut i världsevangelisering?
Is God leading you to begin preparations to launch out one or two or three or four years down the road?
Leder Gud dig ut till en förberedelse 2, 3, 4 år?
We have a beautiful thing today that we didn't have 40 years ago.
Vi har en underbar sak idag som vi inte hade tillgång till för 40 år sedan.
It's called short-term missionary work.
Och det är just det här med korttidsarbetare.
It gives young people the opportunity to work overseas for 1 or 2 years.
Alltså det är en möjlighet för människor att arbeta i en annan världsdel 2-3 år och få någon erfarenhet.
To get some experience to see if and to pray during that time if they are to be a longer term missionary.
För att under den tiden själva komma underfund med om de ska bli långtidsarbetare.
And I believe that's something that many of you should be praying about.
Och jag tror att det är någonting som många av er verkligen skulle bedja om.
Even if eventually the Lord leads you back to Sweden.
Om slutligen Herren leder dig tillbaka till Sverige.
To have learned another language.
Och du har råkat lära dig ett nytt språk.
To have had an international experience.
Och du har fått en internationell erfarenhet.
To have gotten to know God's people in other countries.
Och du har lärt känna Guds folk i andra länder.
Can add a dimension to your life. Which will enable you to be more effective even if the Lord leads you to remain in Sweden.
Det har gett en ny dimension i livets erfarenhet som kan förbättra din möjlighet att tjäna Herren och leda människor till honom här i Sverige.
All kinds of people are needed.
Alla slags människor behövs.
And his grace and his strength is that which enables us to do the job.
Och hans nåd och hans kraft är det som möjliggör det för oss att utföra detta verk.
And I know this.
Och jag vet det här.
If God can take a weak, struggling person like myself and for 30 years use me a little in his kingdom, then he can use every one of you in ways that you have not yet thought of.
Att om Gud kunde ta vara på en svag, kämpande, liten ynklig varelse som jag och hålla på med det i 30 års tid, så kan han använda vem som helst av er här ikväll.
Let us pray.
Vi beder.
Father, we thank you that your grace is sufficient and your strength is made perfect in weakness.
Fader, vi tackar dig att din styrka och kraft är tillräcklig och att din styrka fullkomnas i svaghet.
Father, search our hearts tonight.
Ransaka våra hjärtan ikväll.
Don't let us come forth with our cheap excuses.
Låt oss inte komma med våra billiga undanflykter.
And enable us to take steps of faith in these days.
Och utan gör det möjligt för oss att ta trosteg dessa
some
dagar.
To go.
Och så att somliga går.
Some to send others.
Och att några sänder andra.
We know hundreds of millions have never once heard yet of Jesus Christ.
Vi vet ju att hundratals miljoner människor ännu inte har hört om Jesus Kristus.
We know thousands of people's groups still have no church.
Vi vet att det finns tusentals folkgrupper som ännu inte har någon församling.
Hundreds of millions have not even had a gospel tract or a single portion of scripture.
Hundratals miljoner har ännu inte fått en enda liten traktat eller evangeliedel.
We know there's a lack of workers on every side.
Vi vet att det är brist på arbetare på alla håll.
There's a lack of finance on every side.
Och det finns brist på pengar överallt.
There are typewriters waiting to be typed on. There are vehicles waiting to be repaired.
Det finns skrivmaskiner som väntar att någon ska skriva på dem. Det finns fordon som väntar på en förare.
There are souls prepared by your spirit waiting to be plucked from the jaws of hell.
Och det finns själar som väntar på att bli plockade ur helvetets käftar.
Father, grip us with the reality of this great task.
Fader, grip oss med verkligheten av detta.
We may recommit our lives to you.
Vi vill återigen överlåta våra liv.
We may be delivered of false ideas of what missionary work is.
Så må vi bli befriade ifrån falska föreställningar om vad missionsarbete innebär.
The lies and the gossip of Satan may be cast into the sea.
Så att Satans lögner och skvaller måtte kastas i havet.
We may go together as a mighty army.
Så att vi kan gå tillsammans som en mäktig armé.
Each individual church playing their part in obedience to your word.
Så att varje särskild kyrka kan spela sin roll i världsevangeliseringen.
All of us moving together, controlled and sent forth by your Holy Spirit.
Så att vi alla kan röra oss tillsammans, kontrollerade och sända utav din helige ande.
We ask this in great faith in Jesus name.
Och vi beder om detta i stor tro i ditt namn, Herre Jesus.
Amen.